Denna föreläsning har ämnet Kristus och skriften. Ett synnerligen angeläget ämne för ett studium. Vi kan inte studera skriften utan Kristus, och vi förstår inte vem Kristus är utan skriften. Det råder ett synnerligen intimt samband mellan Kristus och skriften. Vi är ju inte intresserad av vilken Kristus som helst, utan endast av skriftens Kristus. Vi är inte heller intresserade av vilken skrift som helst, utan endast Kristi Bibel, endast den skrift som Herren Kristus har talat om. För att vi ska nå fram till en rätt förståelse av Bibeln, så kan vi inte hålla Kristus åt sidan. Och för att vi ska komma fram till en rätt bekännelse om Kristus, hans person och verk, så måste vi gå in i skriften och lära känna dess ord och undervisning. Men tyvärr så är det inte allt för ovanligt att man bryter sönder det nära sambandet mellan Kristus och skriften. Och ett sådant sönderbrytande eller särskiljande av Kristus och skriften är katastrofalt. Det omöjliggör en rätt kunskap om skriften och en rätt kunskap om Kristus. Vi ska i detta föredrag ge några exempel på det nära förhållandet mellan Kristus och skriften. Först då när det gäller kunskapen om Kristus. Hur får vi denna kunskap? Ja, hur ger Kristus själv besked om sin person och sitt verk? Vi kan tänka på en situation när några lärjungar är ganska förvirrade och ovissa om vem Kristus egentligen är. Man har hört att han har blivit avrättad, och man går nu mycket orolig och missmodig och vandrar mot en plats borta utanför Jerusalem som heter Emmaus. Evangelisten Lukas berättar om detta i sitt 24 kapitel. De visste inte helt säkert att Kristus enligt sitt löfte var uppstånden på den tredje dagen. Nu går dem ovetande Kristus vid deras sida. Och de tror att det är en främling. Och de vill ha lite besked. De tycker att det är egendomligt att den här främlingen inte känner till vad de rykten säger som de har hört. Och så ger Kristus dessa förvirrade lärjungar besked. Men hur gör han? Jo, han ger besked genom att hänvisa till skriften. Han hänvisar till Gamla testamentet, till Moseböckerna och profeternas undervisning. Det står att han började med Mose, och så gick han igenom alla skrifterna och uttydde för dem vad som var sagt om honom. Och så fick de besked om vem Jesus är. Detta visar vilket nära förhållande som råder mellan Kristus och skriften. Och vi kan ju tänka på aposteln Johannes ord när han inleder sitt evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, och ordet blev kött. Det innebär också att vi genom att lära känna Guds ord lär känna Kristus. Han som samme apostel i uppenbarelseboken kallar för Guds ord. Genom att gå till Guds ord så lär vi känna Kristus. Och han visar sig då vara inte vilken människa som helst. Han är ingen mindre än ordet av evighet. Den evige sonen. Ett med Fadern och den helige ande. Aposteln Paulus skriver om honom i Kolosserbrevet 1 att genom honom har allt blivit till, och utan honom har ingenting blivit till som är till. Allt har skapats genom honom, genom ordet. Så är Kristus, som han själv säger, före Abraham. Före Abraham blev till, jag är. Och han benämner också sig själv så som jag är. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den gode herden. Jag är det sanna vinträdet. Jag är dörren. Och därmed använder han ett uttryck, jag är, som är beteckningen på Gud själv. Eller som vi sa igår kväll i anslutning till profeten Jesaja, han är den starke guden själv. Och kunskap om att han är den starke guden själv, det kan vi inte komma fram till genom egna erfarenheter eller genom att gå ut i naturen och beskåda och beundra skapelsens underbara verk. Utan den kunskapen kan vi bara få från Guds ande genom ordet. När Simon Petrus kommer fram till denna saliga bekännelse, du är Kristus, Messias, den levande Gudens son, så säger ju Kristus, salig är du Simon. Det här har du inte kommit på av dig själv. Kött och blod har inte uppenbarat det för dig. Han hade fått denna undervisningen ovanifrån, genom skriftens ord. Och vi finner ju många ställen i skriften som klart och tydligt säger att Messias, som ska födas som ett fattigt och enkelt barn, som det späda skottet i den torra jorden, detta barn är undret. Detta barn är Gud. Detta barn är från evighet. Profeten Mika profeterar ju i sitt femte kapitel att Messias ska födas i den ringa platsen Betlehem. Och vidare att denne Messias härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Vill vi alltså känna Kristus, så ska vi gå till skriften. Och vi ska göra som Kristus gör när han undervisar om sig själv. Han hänvisar till skriften. Han visar inte bort ifrån skriften, utan till skriften. Han säger enligt Matteus 5:17, jag har inte kommit för att upplösa skrifterna, utan för att uppfylla dem. Och även när han så kraftigt säger i bergspredikan, men jag säger eder, ni har hört att det är sagt, men jag säger eder, så innebär inte detta men jag att han går emot skriften och sätter sig över skriften, utan istället innebär det att han klargör vad Herren verkligen menar och lär i sitt ord. Vad jag, det vill säga Herren, jag är, verkligen menar och lär i mitt ord, i skriften, det är följande. Han vittnar vidare om att skriftens huvudinnehåll är honom själv. Enligt Johannes 5:39 så säger han, skrifterna, dessa är det som vittnar om mig. Och han klargör också att forska i skriften, eller som vi brukar uttrycka det, rannsaka skrifterna, och att komma till Kristus, det hör ihop. Forskar man i skriften utan att komma till Kristus, ja, då har man ett täckelse framför sina ögon och över sitt hjärta. Man är blind, man är en dålig forskare. För Kristus är ju där i skriften. Går man till skriften, rannsakar, forskar, söker där i, ja, då finner man ju det eviga livet. Då finner man Kristus. När man inte ser det, då är man blind. Då hänger ett täckelse framför ögon och över hjärta, som aposteln Paulus säger. Vi kan också tänka på berättelsen om hovmannen från Etiopien, enligt apostlagärningarna 8. 8, verserna 26 till och med 40. Där Filippus hör denne hovman läsa i Jesaja-rullen. Där han sitter i sin vagn så ställs ju frågan till hovmannen: förstår du vad du läser? Filippus säger inte: lägg nu ifrån dig den där gamla skriftrullen, så ska jag tala om för dig något mycket viktigare. Nej, Filippus vill att han ska lära känna Jesus Kristus. Men för att han ska komma till en sån kunskap så säger inte Filippus: sluta att läsa i Jesaja. Och i detta fall i Jesaja 53. Nej, tvärtom. Fortsätt att läsa. Och så förklarar Filippus att det han läser handlar om Jesus Kristus. Det är ju det glada budskapet, det är profetian om Jesus Kristus. Men det är inte bara i just detta underbara kapitel i Jesaja-rullen, det 53, som vi får undervisning om Herren Jesus Kristus. Enligt Apostlagärningarna 10:40 följande så heter det: om honom bär alla profeterna vittnesbörd. Hela frälsningsverket är inneslutet i profeternas vittnesbörd. Vi möter alltså i skriften, i profeternas vittnesbörd, inte bara straffpredikningar, inte bara Guds lag, utan också Guds rena och villkorslösa evangelium. Det glada budskapet om Guds nåd, om benådningen för Herrens skull alena. Inte en benådning därför att du är större och heligare och bättre än alla folk. Nej, du har en hård panna och du är styvnackad. Nej, en benådning uteslutande för min skull, för mitt namns skull, därför att jag älskar er. Och så får vi lära känna i gamla förbundets skrifter det rena evangeliet om Guds oförtjänta godhet och barmhärtighet. En godhet som inte grundar sig på människan utan uteslutande på Herren själv. När aposteln börjar sin viktiga läroskrift till församlingen i Rom, alltså Romarbrevet, så säger han ju med en gång i inledningen av sitt brev att här lägger jag fram och jag är sänd att förkunna Guds evangelium. Men var kommer detta evangelium ifrån? Jo, han säger: som förut, redan tidigare, förkunnats genom Guds profeter. Och han säger längre fram i samma läroskrift, i det 15 kapitlets 4 vers: allt vad som fordom har blivit skrivet, vad det än är, det är ju skrivet oss till undervisning för att vi ska få lärdom och vi ska få skrifternas tröst. Och när han skriver till den besvärliga församlingen i Korint och besvarar en rad frågor som han har fått ifrån denna församling, ja, då säger han i det 15 kapitlet av det första brevet: så här förhåller det sig med Kristus. Och så säger han: enligt skrifterna. Och det här hände med Kristus enligt skrifterna. Och han har uppstått igen på tredje dagen enligt skrifterna. Han upprepar alltså ständigt att undervisningen om Kristus, den är inte ny. Den är inte ett påhitt som han nu kommer med, utan den föreligger redan i de heliga skriftrullarna. Och han kan också skriva till samma församling i det 4 kapitlets 6 vers: icke utöver vad skrivet är. Det betyder alltså att den nytestamentliga undervisningen som apostlarna ger genom sina medhjälpare evangelisterna, och som de själva ger genom sina många brev, den undervisningen är icke en undervisning utöver och vid sidan av den undervisning som föreligger i gamla förbundets skrifter. Nej, den är i enlighet med skrifterna. Den tar bara fram uppfyllelsen och fullbordan och den rätta innebörden av vad Gud redan har talat genom Mose och profeterna. Det är ganska vanligt i modern bibelkritisk forskning att man förnekar att profetian verkligen kan ge en klar och rätt undervisning om vad som går i fullbordan under Nya testamentets tid. Det är vanligt att man gör en skarp gräns inom skrifterna. Att man skiljer texterna åt och skiljer mellan gamla och nya förbundet på det sättet att gamla förbundet inte alls profeterar om det som går i fullbordan i Nya förbundet. Men då måste vi säga att då utgår man inte ifrån ett sakligt studium av det föreliggande materialet, utan man utgår ifrån förutfattade meningar. Framförallt utifrån den meningen att verklig profetia som har passat in på en verklig händelse, det kan helt enkelt inte ha förekommit. Men Nya testamentet är av annan mening. Där heter det: allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som var sagt i skrifterna. Och vi ska här citera ytterligare några ställen som visar just att till och med detaljer i Jesu undervisning är förutsagda i gamla förbundets skrifter. Detaljer av vad som händer med Kristus och vad han säger. Enligt Lukas 22:37 står det: jag säger er att på mig måste fullbordas detta skriftens ord. Han blev räknad bland ogärningsmän. Detta skriftord står hos profeten Jesaja i det 53 kapitlet. Och det fortsätter i Lukas: ja, det som är förutsagt om mig, det går nu i fullbordan. I Apostlagärningarna 13:27 följande, där står det: genom att döma honom uppfyllde de profeternas utsagor. Genom att döma honom uppfyllde de vad profeterna redan hade sagt. Och i Lukas 18:31-33 står det: allt skall fullbordas som genom profeterna är skrivet om människosonen. Ty han skall bli överlämnad åt hedningarna och bli begabbad och skymfad och bespottad, och de ska gissla honom och döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå igen. Och ni kommer ju ihåg kanske att i Matteus evangeliet så kommer det nästan som en refräng: för att det skulle fullbordas som var sagt där och där i gamla testamentet. Detta skedde för att det skulle fullbordas som var sagt. Och i Markus 14:28-21 kan det heta: så som det är skrivet om honom. I Lukas 22:22, så som förut i förväg är bestämt. Och enligt Apostlagärningarnas 17 kapitel så gjorde också aposteln Paulus så som Kristus själv gjorde. Han förkunnade ordet genom att hänvisa till skrifterna. Han förkunnade om Kristus. Han försökte övertyga och överbevisa judarna om att Kristus är deras frälsare och den utlovade Messias. Han går till skriften. Det står i Apostlagärningarna 17:3 att han bevisade utifrån skrifterna att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och inför konung Agrippa säger Paulus: jag säger intet annat än vad profeterna och Mose har sagt skall ske, nämligen att Messias skulle lida. Det här kunde inte de flesta judar förstå och acceptera. De hade istället tolkat skrifternas uppgifter om Messias på ett kötsligare sätt. De kunde inte tänka sig att deras konung och Messias måste betala deras synder. De kunde inte tänka sig att han skulle dö för deras synders skull och uppstå på grund av deras rättfärdig förklaring. Och därför så avvisar de den Kristus som är den enda sanne Kristus, den som fullbordar skrifterna. Men Paulus, han säger som vi läste, att det jag säger, det är inte någonting nytt, inte någonting främmande i förhållande till det som redan är lärt. Nej, jag säger inte ett annat än vad profeterna och Mose har sagt skall ske. Och därför så stämmer detta helt i överens också med överensstämmelse med vad Jesus själv säger till judarna vid ett tillfälle. Enligt Lukas, ja först enligt Johannes 5, 46, trodde ni Mose, så skulle ni ju tro mig, ty om mig har han skrivit. Och i Lukas 16, 29-31, trodde ni Mose, så trodde ni också mig, ty om mig har denne skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då tro mina ord? Så ser vi att skriften är en enhet genom vilken anden för oss till Kristus och ger oss kunskapen om Gud och av Gud, utan vilken vi förblir i andligt mörker och i andlig död. Skriften är gudinandad, inspirerad av den helige ande, och det betyder att skriften är andens verk, men också att det är skriften som utför andens verk, nämligen att avslöja vårt eländiga tillstånd genom lagen, föra fram den absolut rättvisa och nödvändiga domen över vår synd och över vårt liv, men också föra fram den frikännande domen för Kristi skull, det rena evangeliet, så vi blir visa till frälsning. Det är andens uppgift genom ordet. Nu ska jag låta den andra delen av det här föredraget om Kristus och skriften ta fram ett exempel på hur denna skriftens enhet och hur enheten mellan Kristus och skriften kan förstöras. Mitt exempel blir denna gång inte hämtad från den grova bibelkritiken. Jag skulle kunna här tala om hur bibelforskning bedrivs vid de flesta universitet och teologiska högskolor. Hur man förvanskar och förvränger och bryter sönder skriftens ord. Men jag ska ta exempel denna gång från mycket frommare håll. Från en riktning som vars namn jag inte vet hur man ska uttala det eller prägla det på vårt språk. Den rörelse som uppstod för 100 år sedan och som på engelska kallas för dispensationalism. Och jag vet inte vad vi ska säga på svenska. Det blir då närmast dispensationalismen. Men det är ett mycket krångligt och besvärligt ord. Men i brist på annat så använder jag nu detta krångliga och konstiga ord. Det viktiga är nu inte detta ord, utan att ni om möjligt ska lära er lite grann om vad denna riktning går ut på. Den riktning som får allt mer stöd och allt mer spridning. Det är en del tankegångar. Det är frågan om här som vill tränga in överallt i den kristna världen och som på ett fruktansvärt sätt bryter sönder sambandet mellan Kristus och gamla förbundets profetior. Man söndrar Nya testamentet från gamla eller gamla från nya, och därmed fördärvar man en rätt förståelse av Kristus och hans rike. Vad lär man då? Dispensationalismen. Man lär: Kristus avsåg vid sin första ankomst att grunda ett jordiskt synligt lyckorike med sig själv som konung och med judarna, gamla förbundets gudsfolk, i en särställning. Men när han predikade evangeliet om riket och judarna förkastade det, då blev det nödvändigt för honom att uppskjuta förverkligandet av riket tills hans andra ankomst. Det var inte meningen från början, men så fick det nu bli. Och så uppstod det man kallar för en parentes, som inte alls var avsedd av Gud och inte alls var profeterad om i gamla förbundets skrifter. Som en parentes fram till Kristi andra ankomst grundade nu Kristus som en tillfällig ersättning kyrkan, Guds församling här på jorden. Denna kyrka och församling, Kristi kyrka, den var inte förutsedd i gamla förbundets skrifter. Den var inte förutsagd av gamla förbundets profeter. Första gången man börjar tala om denna parentes, denna kyrka, det var genom aposteln Paulus. Han kom på den här tanken som tidigare har varit någonting dolt, en hemlighet. Och då säger man följaktligen att gamla testamentets profetior, de uppfylls inte av Kristus vid hans första ankomst. Gamla förbundets löften om riket och om friden fullbordas inte genom att vi lär känna Kristus och kommer till tro på honom. Nej, profetiorna i gamla förbundet uppfylls först när parentesens tid är slut. Man kan säga så här: den profetiska klockan stannade vid Golgata. Inte ett tickande har hörts sedan dess. Det säger H.A. Ironside. Och han säger, och en annan företrädare för denna riktning, Blackstone, säger: Jesus is coming. Han skulle ha upprättat riket, men det förkastade och korsfäste honom. Och så fick planerna ändras. Men hur förhåller det sig egentligen? Vad lär skriften själv? Jo, skriften lär ju, som vi redan har sagt, att gamla testamentets profetior och förutsägelser i detalj går i fullbordan. Dess ord om Messias lidande och korsfästelse och död och uppståndelse och grundande av riket och friden och härligheten. Inte bara några få profetior förutsades och lärde om Kristus, hans verk och hans fullbordan, utan själva grunden i gamla förbundet, de fem Moseböckerna, talar ju om honom genom den så kallade levitiska lagstiftningen. Dagligen, genom att iaktta dessa lagar om det felfria, oskyldiga lammet av hankön som skulle offras dagligen, så predikades ju varje dag om att räddningen undan synden och skulden, den sker genom en ställföreträdares död och skuldoffer. En ställföreträdare som måste vara utan synd själv. Hade Kristus nu, som dispensationalisterna framhåller, erbjudit judarna ett politiskt rike med Davids och Salomos pompa och ståt, ja, då kan man ju säga att då skulle ju judarna ingalunda ha avvisat det. Det var ju precis vad man väntade på. Det var ju just så som man hade missförstått gamla förbundets skrifter, och som än idag många, många missförstår profetiorna om vargar och lamm och den frid som kommer då ett barn var deras fött och en son blir oss given. I samma stund kommer friden och herradömet och riket till oss, precis som Jesus själv säger: nu är Guds rike här mitt ibland er, men ni kan inte se det med ögonen. Det kommer inte på det där utvärte, storslagna jordiska sättet som ni har trott. Guds rike kan inte ses med ögonen. Det invärtes i er. Det syns. och trädde fram i den härlighet jag redan nu har på den yttersta dagen, då ska inte bara ni utan alla se det. Och då ska alla knän böja sig, de som har tagit emot honom redan nu och är medlemmar i detta rike fastän det inte syns, tar då emot det med glädje och till liv och kommer inte under någon dom, men det andra till evig fördömelse och fördärv. Nej, Kristus, han erbjöd verkligen inte ett jordiskt lyckorike, ett politiskt yttre rike. Det var ju vad judarna just önskade och väntade på. Men Jesus vägrade klart att erbjuda något sådant. Vi kanske minns hur det var sedan han bespisat 5000 män. Vi läser ju om detta bland annat i Johannes 6:e kapitel. Det står: när då Jesus märkte att de tänkte komma med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget helt alena. När han gjorde brödundret, ja då syntes ju någonting, och nu tänkte man, nu kommer detta lyckorike. Bröd åt alla, frihet åt alla, bort med de romerska inkräktarna. Och han måste gå bort ifrån dem. De hade missförstått honom och hans ärende. Detta är ju också bakgrunden till att Jesus så ofta säger i samband med sina under: säg det inte till någon. Det är inte ett trick från Jesus sida för att de ska säga det desto mer, utan det är därför att människor ville rycka loss undret ur sitt sammanhang och missbruka undret. Ni vill ha under och tecken och synliga ting, men inget annat tecken ska ges åt detta otroende horiska släkte än Jona tecken. Men det var ju inte tillräckligt. Det var inte nog. Nämligen att han skulle lida och dö, men på tredje dagen stå upp igen, precis som Jona blev uppspottad på land på tredje dagen. Det gällde att ha något spektakulärt, något verkligt synligt. Och nu var det ju nära till när så många fick mat. Och då vill man komma och göra honom till en konung. Ja, även Simon Petrus hade ju påverkats av sådana tankar. Så när Jesus klargör för honom att jag måste lida och jag ska dö, men på tredje dagen ska jag uppstå igen enligt skrifterna, så säger ju Simon till Jesus: ingalunda, Gud Herre, ska detta vederfaras dig. Och då måste ju Jesus säga till Simon dessa starka ord: gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen. Det står också i samband med brödundret: dagen därefter förklarade han för dem att han inte var en politisk messias eller en brödkonung, utan en andlig regent. En messias som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Och den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod kan inte ha liv i sig. Den som inte tror mig och tar emot mig att livet, friden, det eviga livet är här redan nu, han lever inte. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. Var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ja, den som tror, han har evigt liv. Det ord som jag har talat till er är nämligen ande och är liv. Det vill säga stillad hunger och törst, frid, evigt liv. Ja, det är där som en gåva genom Kristus redan nu, redan då Guds ord, evangelium, möter dem mitt under yttre ofrid och nöd. Det ges genom ordet. Och det är precis som när Jesus föddes i Betlehem. Då väntar inte Gud med budskapet och säger: nu ska det bli frid om några tusen år. Utan i samma stund, mitt under ockupation och ofrid och mörker och motstånd, så säger ju änglarna: han är född, och ära vare Gud i höjden, och frid på jorden. En frid som är fördold för världen. för det otroende. När judarna tolkade det utlovade Davids riket på ett jordiskt, kötsligt och materialistiskt sätt, ja, då förkastade de i verkligheten det sanna Davids riket som Jesus erbjöd dem att motta genom tro. Den sanne Davids konungen, telningen av Israels rot, som inte hade någon yttre glans, som sköt upp ur torr jord som det späda skottet som vi såg igår kväll, mitt i yttre nöd och ödeläggelse. Detta Davids rike kunde inte ses med ögonen, men det var likväl en verklighet, och det var likväl evigt, och det var universellt. Det var inte begränsat till bara Kanans geografi, inte bara till ett visst berg i Främre Orienten. Det var överallt i hela världen. Överallt där ordet går fram och därför skapar tro, där finns detta rike, och där finns friden, det eviga livet och saligheten, som också en dag skall bli synligt för dessa på den yttersta dagen. Vi har många texter som talar om att de som tar emot Kristus, tar emot konungen, de har redan evigt liv. Ja, de är till och med medkonungar med Kristus. Ja, de är till och med präster. De är ett konungsligt prästerskap, säger aposteln Petrus i sitt första brevs andra kapitel, och han hänvisar då bara till andra Mosebok 19. Herrens folk, de som tror på honom, är ett egendomsfolk, ett Guds folk som är konungar och präster. Det är de som också aposteln Johannes ser i sitt 20:e kapitel. Han ser deras själar leva och regera med Kristus i 1000 år. Han ser inte deras kroppar. Ännu har den yttersta dagen inte ägt rum, när också kropparna uppväcks. Men han ser att de som har bekänt Kristus och lidit martyrdöden för hans skull, de har i själva verket inte dött. När det står i vår översättning, de blev levande igen, så står det enligt grundtexten ordagrant, han såg att de levde och regerade med Kristus. Och vi har en rad bibelställen som just säger detta, att när döden kommer, ja, då blir det en sömn för kroppen, men den troendes själ fortsätter att leva och vara tillsammans med och regera med Kristus. Är hos Kristus lika visst som den troende botfärdige rövaren var med Kristus i samma stund som han gav upp andan på korset, så var han med Kristus i paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och vi har flera texter som jag inte nu hinner gå in på, nu är tiden nästan ute, som just talar om att vi är konungar och präster med Kristus. Kristi uppståndelse från de döda och uppstigande till Faderns högra sida, det är uppfyllelsen av de stora löftena till David, nämligen att hans son skulle sitta på hans tron, så som det var utlovat i andra Samuelsbokens 7:e kapitel, verserna 12-15. Det framhåller Petrus i sin stora pingstpredikan i Apostlagärningarna 2:29 följande. Alltså, det är inte alls så som dispensationalisterna säger, att profetiorna inte går i fullbordan nu under kyrkans tid, utan att nu är det bara en parentes. Nej, skriften säger klart och tydligt att löftena går i fullbordan i och med Kristi ankomst och Kristi rikes upprättande genom evangelium. Också profetiorna i Amos 9, 11 och 12 om Davids fallna hydda som ska byggas upp igen går enligt Apostlagärningarna 15, 13 och 18 i fullbordan i den nytestamentliga missionens expansion, då också hedningar inympas i det sanna olivträdet, förenas med den troende resten av Israels hus. Hedningarna förs in i kyrkan utan att underordna sig judiska riter och ceremonier. Skiljemuren är nedriven. Och skriftens undervisning och löften om riket, Guds rike, om Sion, Herrens stad, om landet som blommar, det går i fullbordan. Först nu osynligt, vi ser det inte, men vi äger det i våra hjärtan. Och vi har kommit till Sion genom tro. Men på den yttersta dagen, då ska vi också se det med våra ögon. Skriftens undervisning om Kristus är alltså synnerligen viktig. Och skulle vi gå igenom Pauli och Petri undervisning enligt breven och enligt apostlagärningarna, så skulle vi se att Paulus och Petrus med uttrycket riket menar evangelium om Kristus och om syndernas förlåtelse. I sats efter sats ställer de upp parallellt uttryck som predikan om riket och undervisningen om bättring och omvändelse till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus. Judarna sa, de säger att en annan än kejsaren, en som heter Jesus, är konung. Är konung. Redan nu är han deras konung. Och det står att de utlade skriften och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han sa det, denne Jesus som jag förkunnar för er, det är han som är Messias. Och så predikade han, står det, om Guds rike och undervisade om Jesus Kristus. Att undervisa om Jesus Kristus, om evangelium, om syndernas förlåtelse och att predika om riket, det är ett och detsamma. Och bevisen för detta är oerhört många. Det står också i Apostlagärningarna 3. Sedan har alla profeterna, både Samuel och det som följde efter honom, så många som har talat, också bebådat dessa tider. Dessa tider. Men vad lär dispensationalisterna? Jo, att de inte bebådat dessa tider, utan tider som de har spekulationer om ska hända, när det ska bli ett jordiskt lyckorike med Israel, den jordiska staten Israel, i centrum. Därmed måste jag avsluta och säga, skriften lär, Guds rike består inte i mat och i dryck. Det är inte ett rike på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike. Men blir hon född på nytt, så ser hon det. Hjärtat ser det och lever av det. Fadern har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike redan nu genom tro. Mitt rike är inte av denna världen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta, heter det också. Därför håll fast vid skriftens enhet. Håll fast vid skriftens Kristus och Kristi skrift. I annat fall kan du inte förstå varken Kristus eller skriften eller ordet om riket. Och då kommer den onde och river bort det som såddes i ditt hjärta. Nej, vi ska göra som judarna i Berea gjorde enligt Apostlagärningarna 17:11. De tog emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades. Så ska vi göra. Ty skriften kan ju inte bli om inte, säger Jesus. Nej, Jesaja säger, Guds ord förblir evinnerligen. Amen. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen.